Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till podden Fint, Fult och Pengar. Jag heter Isabella Löwengrip.
Och jag heter Anna Björklund.
Alltså, är det så att vi kvinnor halkar efter i AI-utvecklingen?
Och är alla framgångsrika människor lögnare?
Hur ska H&M överleva i den cirkulära ekonomin?
Och är jag verkligen en tradwife?
Jag tycker vi kan börja med att säga ett stort grattis till Finland.
Ja, men det kan vi göra. Det är tydligen liksom nu, för vi spelar in det här på tisdagen.
Ja, och jag har inte sett att liksom nyhet än att dokumenten är signerade och allting. Mm. Men det står överallt att det ska ske nu på tisdag.
Idag. Nu jävlar blir det NATO.
Ja, så jag
blir åka av.
Nu blir det åka av. Och jag känner mig så glad för landets skull. Jag tror att Finland är ett land som man tycker väldigt mycket om.
Mm. Jag håller med. Jag tycker om dem på ett sätt som man kanske, som jag tänker mig att jag skulle se upp till en kärv och kompetent storebror. Liksom.
Mm. Mm.
Som ganska mycket no nonsense. Kanske inte lika poppis, men väldigt trygg när det kniper.
Inga krusiduller.
Nej.
Och jag läste en artikel i SvD i morse som Torbjörn Nilsson hade skrivit. Och
vad bra han är ändå.
Ja, han är väldigt bra.
Mm, lite sur, men bra.
Han är lite så.
Ja, får man säga.
Men, och han hade skrivit då en kommentar kring att 1961 så skulle då Kekkonen, som är deras finlands president, han skulle träffa John F. Kennedy, men han kunde ingen engelska.
Mm.
Så då fick han ta med sig utrikesministern Max Jakobsson på den här Air Force One.
Mm. Mm.
Och då hade John F. Kennedy sagt så här, men du får Max Jakobsson, kom gärna fram till mig så kan vi liksom chitchatta lite i 5 minuter.
Mm.
Och så ställde John F. Kennedy en massa frågor då till Max Jakobsson om just då Finland, för han var nyfiken. Och sen sista frågan var så här. Men hur kommer det sig egentligen att Sovjetunionen har låtit Finland få behålla sin självständighet?
Bra fråga. Mm. Ja.
Och då hade Jakobsson sagt att du ställer frågan fel. Och då försökt förklara, men tydligen så hade Kennedy inte tid att lyssna mer. Men, och vi som bor i granne med Finland vet ju att Sovjetunionen var inte snälla mot Finland, utan här har vi Finland som säger ifrån att ni kan liksom inte nalla av vår självständighet för 5 öre. Mm. Så det tycker jag säger väldigt mycket om dels kanske synen från andra länder på Finland, att man har trott att de har lite tur.
Mm.
Men vi som kan, vi vet vilka kämpar.
Jag har bara en Kekkonen-historia från, för han var inte så pratsam ens på språk han kunde liksom. Nu vet jag inte hur hans svenska var i alla fall, men jag har en äldre släkting som satt bredvid honom på någon middag här i Stockholm, och då sa han ingenting på hela middagen förutom när Avec drinken liksom skulle serveras. Och då fick han en konjakskupa framför sig och så kom någon och skulle hälla och då sa han bara till randen.
Det är så, jag tycker det är intressant när man verkligen förstärker sin egen bild av sig själv och sitt land. Att, tror du att man gör det med förlit eller bara är man så? Jag tänker på när Ingvar Kamprad kommer in och ska själv deala på kaffet inne på IKEA.
Just det. Precis. Ja, men Kekkonen hade väl ganska mycket en sån, vad ska man säga, ett varumärkestänk.
Exakt.
Det måste han ju ha haft.
Alltså, vi har pratat tidigare om det här med att vara sitt eget varumärke. För Putin gör ju det väldigt tydligt.
Ja.
Att han är ute och rider på en häst i bara överkropp.
Ja, men jag tycker att han gör det tydligt men liksom också övertydligt.
Ja, det är sant.
Han publicerar de här YouTube-filmerna när han liksom, åker i en jättestor kortege och sen stannar utanför, till väldigt pampig musik, stannar utanför liksom en väldigt stor trappa som han går upp för och ser viktig ut och ser väldigt pampig musik. Alltså det betyder ingenting, det är bara så här, kolla vad jag är viktig och stor och stark.
Ja, en till sån person, det måste ju också vara Zlatan.
Ja, gud ja.
Att han har den här liksom dryga, jag är bäst. Och det känns som att den har han spett på i all evighet.
Ja, precis. Och den skapar ju fortfarande rubriker för att den är så. Den har också något så här grundsjälviskt och ganska så här provocerande. Alltså man känner så här, gud, det här är ingen snäll människa.
Nej, men vad duktig han är.
Men det är precis.
Jag måste finslipa mer på mitt personliga varumärke. Hon ska liksom leva kvar när jag har gått bort. Hon gjorde alltid så här.
Problemet då är ju bara att man aldrig får utvecklas. Du, en annan kort grej bara. Senaste så här, typ timmen har jag läst så här att Australien har börjat bråka en del med TikTok nu också. Börja med att deras regeringsmedlemmar inte får ha det på sina telefoner. Och så är det ju i många länder faktiskt. Och det får inte kineserna heller ha TikTok på sina telefoner. Så det är inte så konstigt. Men det håller på liksom att, de håller på att trappar upp den konflikten. Italien har förbjudit ChatGPT. Såg du det?
Mm-hmm.
Var förbjudit så här.
Nej, jag har inte läst det.
Nej. Paris hade snabbt en liten folkomröstning. Bestämdes för att nej, elsparkcyklar. Nej,
alltså,
det ska vi inte ha.
De och deras folkomröstningar. Jag är så trött på dem.
För
presidenten kan ju ändå bara köra över. Så det är ju bara ett spel.
Jag tror det var 7% valdeltagande. Men det är perfekt. Alla är emot. Myntet av dem. Nej, men, och jag känner, för varje sån här grej man läser liksom, att så här, jaha, får man göra så? Känner jag så här, det här skulle direkt liksom klassas som superfascism i Sverige. Jag tänkte att Ulf Kristersson skulle säga så här, när du Elon Musk, hit men inte längre, och förbjuda någon, en bot. Det skulle ju aldrig hända, eller hur?
Nej.
Utan den här svenska dörrmatteinställningen liksom till varje ny innovation och så där. Jag undrar, eller är det alla andra länder som är liksom som är lite väl, där politikerna är lite väl sugna på att visa sig handlingskraftiga och stoppa saker? Jag vet inte.
Men jag träffade, jag var på en stor lunch med ICC som är så här International Chamber of Commerce. Och då så var en gammal muffvän till mig där, och hon sitter, Arba, och hon sitter då i EU-parlamentet idag. Och jag minns inte exakt hur det var, vi ska ta lunch, jag får lyssna mer exakt då, men det var någonting med att i EU-parlamentet så diskuterades kring hur influenserna och influencer marketing ska få gå till, och kan man begränsa det här, kan man få
i parlamentet?
Ja. Och då var det hela vänsterblocket som började rösta för att det måste ske en begränsning för oss influencers och hur vi tjänar pengar.
Intressant. Ja, och att det skulle bli en fråga som man tar upp på så här riksdagens golv i Sverige, så här, är det för mycket liksom matkassa-annonser i sociala medier? Det känns bara som att det är så otroligt långt bort. Men det, just det kanske är bra. Att det är långt bort alltså.
Ja. Jag var ju väldigt glad när H&M släppte sin senaste resultatrapport.
Många som blev glada, eller hur?
Och det är ju för att vi... Vi är ju väldigt så här patriotiska kring våra fina, kända familjevarumärken.
Precis, det är väl, ja, nu har jag ingen siffra på hur många svenskar det är som äger en aktie eller två i H&M, men det är ju hundratusentals.
Jag tror nästan att det är det största folkaktien. Mm,
skulle jag inte vara förvånad över.
Nej.
Jag äger några.
Ja, jag sålde för massa år sedan och gjorde en bra affär i det. Mm. Så, men vi vet också när vi har sett Sara Massimedutti och Shein, alla de här, att vi på något sätt så vet att hur ska H&M klara det här, men vi vill att det ska gå bra. Och jag tror att lite sådär, när luften gick ur mig var när man såg deras största flagship-butiken där bredvid NK, när den stängde igen.
Just det. Det ligger Mango nu, va, tror jag.
Ja, det var lite såhär, lite såhär, åh nej. Och så stängdes det ner på Lidingö, och det är också folk som går och handlar mycket, så då kände jag, jobbigt. Så därför så blev jag så glad över den här nya resultatrapporten, där då man har sett att nettoomsättningen då har ökat med 12% och bolaget mår bättre.
Trots att de väl behövde stänga liksom alla sina butiker i Ryssland och sådär. Alltså de har ändå haft en smula motigt på det sättet också.
Men det som också då påverkade resultatet mest var ju också att de liksom har sugit in Sellpy i koncernen. Ja. Så att egentligen så är det väl kanske där.
Precis, det var det som lyfte det över att de faktiskt gjorde vinst, eller hur?
Ja, och sen tror jag också att som aktieägare och som, ja, men liksom som svensk, så tyder det också på att H&M börjar kanske ställa om mer medvetet till att förstå att man måste satsa mer på den cirkulära ekonomin. Och förut så tror jag att man har H&M har försökt att prata om bra tyger och bra liksom förhållnings situation för de som producerar. Men när man läser om miljöförstöring och konsumtion, så är det så att det är inte att välja rätt tyg som gör skillnad för miljön, utan det är att använda tyg väldigt länge.
Precis, det är lite dubbelt. För å ena sidan då så har ju H&M kanske lyckats mycket bättre än Mango, Zara, Shein, som inte alls har lyckats skaffa den profilen av att i alla fall ha hållbarhetsambitioner, eller vad man ska säga. Men, och nu då också att de har Sellpy, som ju ändå är liksom just cirkulär konsumtion, och som jag upptäckte det för inte så länge sedan, och det är ju en toppentjänst liksom. Precis, det lyfter aktien just nu, men frågan är hur det funkar på lite sikt. Det är det du fiskar efter, eller hur?
Precis, och Sellpy går fortfarande inte med vinst.
Nej.
Jag kan inte hur deras, jag vet inte hur deras liksom marginalsiffror ser ut, men att ta in plagg som går för 150 spänn.
Där de här skorna jag har på mig nu köpte jag för 80 spänn på Sellpy.
Det är fantastiskt. Men då måste ju också en människa fysiskt ta upp produkten i påsen, ta en bild på den,
jag förstår inte alls hur det här funkar.
Nej, så jag tror inte just den situationen eller den biten av själva ledet i bolaget gynnar företaget. Men å andra sidan, någon gång så kommer den här volymen av produkter göra att bolaget till slut tjänar pengar.
Ja, precis. Jag funderade lite på det här, för att just i och med att jag har försökt i olika omgångar på olika sätt. Jag brukar ha en, alltså sen jag skaffade familj, för då invaderas ju ens hem av saker på olika sätt. Dels för att man behöver skaffa saker, men också man får saker. Det dundrar in liksom, man behöver plötsligt helt andra förvaringsgrejer. Alltså det blir ganska tungt. Man måste, det går väldigt mycket tid att liksom sortera i det här. Det finns en statistik på liksom att en svensk treåring har i snitt 500 leksaker.
Oj, det har inte.
Och den är liksom några år gammal. Nej, ja, precis, man tänker det. Så jag har liksom försökt med olika system. Jag har liksom alltid haft en papperskasse vid dörren där som är på väg till myrorna liksom, som jag så här fyller.
Jättebra.
Successivt så här. Och just börjat köpa mycket mer second hand och börjat liksom och sälja av, och liksom att det där pågår hela tiden. Och det jag märkt av att liksom vara mer liksom en spelare i den här cirkulära ekonomin, eller vad man ska säga, det är att nu har jag ju ett mål hela tiden av att hålla antalet saker nere. För att jag har börjat se saker som inte så här, Och vad fin, den här ska jag ha för evigt. Det här är liksom en klenod som jag ska ställa i finskåpet och den ska jag gå och damma av och den är liksom identitetsbyggande för mig. Utan jag ser det som, alltså om det kommer in en ny grej så bara så, okej, det här är ett nödvändigt ont. Nu behöver barnen nya gummistävlar eller vad fan det nu är liksom. Men den här saken kommer vara här så länge den behöver och inte en sekund längre.
Nej.
Alltså att det, sen ska det väck för att annars försvinner hela min ordning och hela liksom strukturen. Mm. Och det är bara ett helt annat sätt att se på saker som jag tror att så här, tidigare generationer, de generationer som liksom placerat H&M där de är idag, de tycker ju att konsumtion, det är roligt. Det är inte ett hot med grejer. Det är kul med grejer.
Det är lite lyxigt.
Det är lyxigt. Man vill ha så mycket som möjligt. Man vill liksom... Ja,
så var det ju efter, alltså efter krigstider.
Precis, ja, exakt. Och ja, men, träffar man en liksom svensk 40-talist så har ju de väldigt mycket saker.
Ja.
Och det är liksom inget konstigt med det. Eller det är liksom,
hela garaget ju mer desto bättre. Är fullt.
Ja, precis. Ja. Ju mer desto bättre. Och det är liksom tecken på ett rikt liv. Medan jag tänker bara så här, ju mindre desto skönare, desto bättre för jorden, mig, min ekonomi, allting liksom. Så att jag, ja, och där, det problemet har ju inte H&M en lösning på hittills.
Nej, för det är så knepigt för att framgångsfaktorn för Shein till exempel, och även om man tittar på Zara, men framförallt för Shein, det är ju att framgången mycket är ju volymen av alternativ.
Mm.
Att det finns så mycket, så tusentals varor, och det är nya tusentals varor som kommer ut på sajten hela tiden. Så att det här att sitta och scrolla och välja och fundera, det är ju någonting som blir liksom som en hobby nästan. Och så är det på Sellpy också. Det är ju kul att titta igenom allt för att leta efter ett fynd. Och ska H&M ha samma möjlighet att ha just den volymen av alternativ, så måste ju de producera mer kläder.
Ja, just det.
För de har ju inte samma tillvägagångssätt som Shein har, att de lägger ut databilder.
Nej, just det. De här sen, bara helt AI-genererade.
Ja, liksom. Precis. Alla kläder som finns på Sheins hemsida existerar inte.
Nej, precis.
Så när man trycker på knappen, då tillverkas plagget och det tar det längre tid.
Och det, men de som man ser på H&M's hemsida, det är ju riktiga modeller. De har ofta ganska fina foton, eller hur? Ja. Så det är ju lite en högre kvalitet, kanske högre, ett högre segment. Så.
Precis. Och den nöten är väldigt svår att knäcka, för då hamnar man i någon form av så här mellanfas.
Just det.
Och då blir det ju också så att använder man ett plagg på H&M, så är det oftast väldigt många andra personer som man ser använder samma sak.
Det är faktiskt sant.
Det har ju verkligen inträffat i mitt liv.
Precis.
Samma tjej i klassen hade likadan blus och sådär. Mm. Och det händer knappt på Shein.
Just det.
Så den nöten att knäcka, att vara så aktuella, kul att scrolla men samtidigt inte för mycket produktion.
Mm.
Jag tror att de kommer gå över till att producera bara där efterfrågan finns. Jag ser inte hur man skulle kunna lösa det på ett annat sätt.
Det är så himla spännande med så här, e-handelns utveckling. Alltså jag är verkligen så här, genuint intresserad av hur det ska gå. Och jag tycker det är intressant så här, att H&M har placerat liksom kost. De annonserar ju bara i så här, liksom, ska man säga, high fashion miljö. Alltså de annonserar liksom i Vogue och samtidigt som priserna är mycket lägre. Och det tycker jag, det är också så spännande att jag tror H&M liksom håller på att, eller har skaffat en helt annan kundbas. Man går inte till H&M och köper liksom ett trepack sladdriga t-shirts på samma sätt längre, utan det är en lite annan höjd.
Precis. Jag konsumerar H&M-gruppen så att till barnen så är det jättemycket liksom kläder från H&M. Och jag själv går ofta till Another Stories. Och kost för mig är väldigt mycket så här raka linjer. Och det funkar inte på liksom en bystig kropp.
Nej, det är faktiskt sant. Det har jag lite, men den här stora handväskan jag har, den är från Kost till exempel.
Så, ja.
De är ju väldigt bra i förhållande till vad det kostar. Liksom.
Men någonting jag är jätteimponerad över, det är när du står i skor.
Ja, precis.
Alltså, jag äger ju ett skomärke, Flättörd, och där har vi fått konkurrens när det gäller deras skor. Så att jag är jätteimponerad. Så att det känns som att H&Ms affärsidé är just att dela upp det kring starka varumärken som skiljer sig från varandra. Så har vi sälp i benet. Det är ju rätt väg att gå. Så att de är ju på gång någonstans. Men samtidigt så ser man att butiker försvinner. De ska öppna fler butiker. Det är långa hyreskontrakt. Så att, men när man är sånt extremt gammalt bolag, är det 3 generationer?
Ja, något sånt måste det väl vara.
Det finns så mycket bagage som är så svårt när man ska vända på ett företag väldigt positivt. Det är siffror jämfört mot när det kommer ett nytt e-handelsbolag som inte behöver liksom vända någon skuta. Men det jag tror kommer hända nu, jag tror att H&M-familjen, för man börjar se att de köper tillbaka aktier.
Ja, väldigt att mycket. Att de vill plocka bort det från börsen?
Ja.
Eller?
Ja, så vad jag tror. Och tittar man på de utdelningarna...
Jävla kaxigt. Ja. Man blir lite på gott humör.
Men tittar man på den avkastningen som de får från sina aktier varje år, alltså det är en miljardbelopp. Om de återinvesterar alla de här aktierna, så skulle det ta 7 år för dem att äga, alltså verkligen liksom runt 90% av bolaget. Så jag tror att det är på väg ut från börsen. Väldigt spännande. Och då sitter man och funderar på varför de gör en sån sak. Jag vet inte. Skulle det kunna vara att de tycker att bolaget är typ undervärderat, att de vill ha färre. För det som händer när en familj eller ägare köper på sig väldigt många fler aktier under högre tid, det är att det cirkulerar färre aktier på marknaden från H&M. Och när det cirkulerar färre aktier
det
på marknaden,
upp
ja, då driver det upp värdet på en aktie. Så de har något långsiktigt på gång.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Får jag komma med en kulturnyhet eller en kulturdiskussion som handlar om sanning? Det kom en artikel i Kvartal i veckan som berättade att Alex Schulmans böcker inte är baserade på sanning.
Nej.
Tro det eller ej då. Eller särskilt boken Bränn alla mina brev, som ju är en jättestor bestseller som säkert många som lyssnar på den här podden har läst, skulle jag tro. Den blev också film förra året. Det är en bok som handlar om, och den har varit väldigt älskad. Det känns som att det kanske är det mest älskade som Alex har gjort, förutom sin podd kanske, jag vet inte. För den handlar då om en förbjuden kärlek mellan Alex Schulmans egna släktingar, där en annan släkting försöker hindra den, och han är väldigt ond då, eller som Alex Schulman har kallat honom i intervjuer, han har kallat honom för urondskan. Det är väldigt roligt.
Alltså hindra från att släppa en bok eller?
Nej, hindra den här kärleken.
Ja.
Och alla de här människorna i boken är ju nu döda. Så att Alex är den som är den som berättar den här historien om de här människorna som inte kan säga emot så mycket då.
Han verkar så mycket spännande släkt bakom.
Det har han ju, precis. De är ju också kända.
Ja, det är så
döda
många.
Och kända.
Ja, exakt. Sådana spännande familj bak kan inte jag. Nej. Förutom att jag är tydligen släkt med Ulf Kristersson.
Jaha. Ja, okej. Ja, så där.
Långt bak. Förlåt, fortsätt.
Men, och då är ju frågan så här, i kvartal så var det en liten sån här förmanande liksom ton som var så här, är det här förtal av döda? Och är det liksom, är det moraliskt riktigt och så? Jag vet inte. Och ena sidan, reaktionerna verkar vara liksom att å ena sidan så är det många som tycker att det är lite kanske fjantigt att diskutera huruvida vad som står då i en roman är sant eller inte. Det är en roman. Om man blir berörd av den förbjudna kärlekshistorien så ja, det kanske inte är så mycket med vad som faktiskt stod i de här breven som skickades. För, ja. Å andra sidan då så finns det jättemånga som verkligen har trott på den här romanen. Trott att det som står i den är helt sant. Eftersom den har beskrivits då som att den är baserad helt på sanning, på riktiga brev, på sanna efterforskningar som Alex har gjort. Då,
står det baserad på sanning? Eller på en historia, eller står det baserat helt på en sanning?
Jag vet faktiskt inte. Han tar också upp hur liksom recensenter har skrivit om den och att folk har sagt att den här borde egentligen stå i biografihyllan istället för romanhyllan. Mm. Och hur Alex pratar om den, att han beskriver verkligen som så här, att det här är nästan som en... Ja, men det här, han berättar deras historia som de aldrig själva fick berätta. Och
då är
väldigt starkt. Ja. Min fråga egentligen är kanske så här, vad spelar det för roll? Och det här är någonting jag har tänkt på ganska mycket. Jag kommer ihåg när vi pratade om Warren Buffett. Mm. Och du berättade att han hade ett tips som var att man skulle skriva ner argumenten för något för att veta om det var ett bra argument eller inte.
Mm.
Och vi var så överens om att det här stämmer, eller hur? Det här sättet att liksom komma fram till sanning, att skriva är väldigt användbart.
Ja.
Eller hur?
För det får bort impulsen.
Ja, precis. Exakt. Man ser på något sätt, om man skriver ner det så är man, det är som att man ser om det är en lögn eller inte. Eller hur?
Ja, det är sant.
Så det är liksom, jag tycker det är ett bra tips i livet, så här, att om man funderar på, ska jag flytta till den här stadsdelen eller inte? Alltså prova att skriva ner varför du egentligen vill det. Jag tror man kommer se liksom, så, nej men det här är inte den riktiga anledningen.
Ja. Nej, absolut.
Eller hur?
Ja, gud ja.
Och det... I min egen lilla erfarenhet som författare då, så stämmer det när man skriver en bok också. Eller för mig har det gjort det. Jag skrev först liksom en första version av min bok Kvinnomanualen som var förljugen.
Är det sant?
Ja. för att man är en människa som har en massa livslögner liksom som man går runt och bär på. Och först liksom följde de med för att jag vet inte. Jag visste kanske inte att jag hade de här livslögnerna förrän jag just hade skrivit ner dem. Förrän jag liksom, och då såg mig själv utifrån och bara så, nej, det här går inte. Och då behövde jag liksom skriva om allting. Det var jättejobbigt. Det är därför det är jobbigt att skriva också ibland. För att man just måste fejsa sina egna konstiga demoner och sånt där. Och sen då skrev jag en mycket ärligare och sannare version. Och då liksom tyckte jag att det funkade, att det höll. Och så här har det liksom funkat för mig att jag använt den här metoden då att skriva mig fram till sanningen, alltså både om mig själv kanske eller liksom om livet och hur saker funkar och sådär. Och tycker så här att men det har jag blivit så här, det är jag ganska bra på liksom, så döda mina egna lögner liksom genom att skriva ner dem så här. Men det jag känner är att det finns ju en nivå ytterligare över det här.
Vad är det då?
Ja, men det är ju när man... Alltså först har man sin förljugna fas. När man, liksom,
när man skriver?
Ja, nej, men i livet tror jag.
Ja. Mm.
Och den kan ju vara... Det kan ju sabba för en och liksom gå runt med massa livslängder. Sen kan man komma då till en sannare version. Mm. Men jag känner ju att det finns ju en nivå till. Mm. Och det är ju den medvetet förljugna.
Ja.
Alltså när man bara är så sanning. Pff. Ja.
Ja, mm.
Eller hur?
Ja, och tror du att vi har kvartal har någonting i efterspåren?
Jag tror absolut, ja, jag tror att Alex Schulman absolut är där på den nivån, över min nivå. Och det här, det, för han gör det hela tiden har jag ändå fått
till. Han är medveten i allt han
putsar, gör. Putsar, vrider, berättar helt enkelt på ett sätt som är medvetet och inte med sanning som målet, utan med någonting annat. Och det här är han ju liksom inte ensam om. Det här gör ju alla människor som är mer framgångsrika än jag, höll jag på att säga. Gör ju så
alla
här.
Som är framgångsrika?
Ja.
Nej, men ja. Så är det ju.
Ja, det är precis. Det
någon gång har man pratat i en intervju, stått på scen.
Ja.
Man har någon gång hamnat i en situation där man har behövt bre på.
Mm.
Och den brepåiga meningarna.
Jaha.
Det är det som har gjort att man har flyttat sig fram.
Ja, just det. Mm. Ja. Visst är det så här. För jag tänkte på det, bara, just det. Jan Guillou skrev Ondskan, som jättemånga läste på ungefär samma sätt, som också blivit film och sådär. Men det finns ju ganska mycket som tyder på att han aldrig blev misshandlad av vare sig sina klasskamrater på det här internatet eller av sin pappa. Och vem bryr sig om det egentligen, vad som var sanningen då på 40-talet eller vad det var. Det är inte det, utan det är ju historien och hur den fäster liksom i och bygger den här människan Jan Guillou.
Ja, men en sån person, en till sånt exempel är ju Herman Lindqvist.
Mm.
Blir enormt frågasatt kring faktan i hans bok.
Mm.
För att han skriver på ett sätt som så här, hur visste du att den här personen åt det här, kände, blev frustrerad och svartsjuk?
Just det,
ja. Och det är klart att det är många som precis som med kvartal säger om Alex Schulman, att kan man hävda att det är någon form av fakta, en historisk bok, och sen kanske det inte är det.
Nej, men precis.
Men där, jag tycker inte det spelar så stor roll.
Exakt. Han är väl den som har i och för sig utbildat kronprinsessan Victoria i svensk historia. Så det är roligt. Roligt om han, vilken version han dragit för henne. Men typ Leif GW är också så här, minst småmytoman. Alltså, så här, och det här är liksom författarna som vi pratar. Deras uppgift är ju ändå att berätta, men det här stämmer ju för alla människor som är typ i offentligheten, liksom företräder någonting, figurerar i media. Så här. Alltså, Agnes Wold ljuger hela tiden. Ja. Det är liksom, men vem bryr sig? Det, Nina Rung, hon är inte expert. Liksom. Det är bara en inramning. Alltså, Linnea Claesson, hon har blivit avslöjad med att liksom fejka sina sexuella trakasserier 1000 gånger, men det spelar ingen roll. Hon kan försörja sig på att föreläsa för lärare i Sverige liksom jättebra. Och det finns jättemånga såna här.
Ja, och exempel med Linnea Claesson, det är just att det lilla eller stora, på vem man frågar, som hon överdrev om, som inte var sant. Alltså det lilla, det som tog henne framåt.
Ja.
Så att man får tacka den här lilla medvetna lögnen ibland.
Exakt.
Att man kom fram.
Ja, precis. Och jag tänker ju på det här att jag har ju gjort fel. Eller det kanske är min personlighetstyp då som är, eller har varit i alla fall då, så intresserad av sanning och vill liksom ha det att luta mig mot. Att det ska vara så viktigt för mig att nej, men jag ska försöka inte, jag ska liksom gå till botten, men jag ska inte ljuga, jag ska inte förställa. Jag har gjort fel. Jag har ju också gått på internat till exempel, som jag hoppat av för att jag inte trivdes. Jag också på ett sånt prestigefyllt, jag gick på det där kungen har gått. Och jag borde inte sagt som det var, så att jag slutade för att jag typ var deppig, att jag liksom...
De var elaka mot dig. Du fick fly.
Jag borde ha gått igenom skolkatalogen. Jag fick fly därifrån. Jag borde ha hittat alla namn, liksom de med kändast föräldrar och finast efternamn. Och så borde jag liksom berättat vilka svin de var. Att de förstörde mitt liv, att de fimpade på min bröstkorg. Liksom. Att de för att jag inte var adlig eller för att jag inte var... Jag vet inte.
Och då ville du vända hela den gamla pengaöverklassen. ja, ryggen, precis. Och ville bara sy dina egna kläder.
Exakt.
Det räcker nu.
Precis, jag startade en revolution. Liksom mot alla odds så tog jag mig ur den här fällan. Så borde jag ju gjort. Och så borde jag hängt ut allihopa med namn och jag borde... Ja.
Då kanske du hade varit lite
mer framgångsrik. Då hade jag varit Jan Guillou nu. Jag hade varit Jan Guillou.
Ska jag berätta om en lögn som jag drog om mig själv för Alex Schulman när jag var med i hans podd?
Ja.
Och den här lögnen som jag drar, som då är en medveten lögn för att på något sätt förstärka mig själv, blir katastrofalt för mig sen i framtiden.
Berätta.
Nej, men mycket av det jag gjort i mina sociala medier har varit lite så här, typ man har höftat sig fram.
Mm. Och skapat en karaktär, just en berättelse.
Ja.
Du är mycket bättre på det här än jag. Mm.
Ja, men när jag intervjuas av honom så vill jag verkligen framstå som att jag är en superstjärna och jätteintellektuell. Och så här. Man blir lite stressad tycker jag när man sitter i han och Sigges sällskap. Men i alla fall, det här var bara med Alex Schulman. Och så då säger jag att jag har skapat en Excel-fil. Där jag för in vilka känslor som jag ska skapa hos mina följare. Så här, på måndagen så ska jag vara lite arg och sen kommer ett samarbete så ska jag säga något snällt. Att jag liksom har en superplan på mina sociala medier.
Som en så här Hollywood-manusförfattare.
Ja.
Som,
ja, och jag säger det för att jag vill låta liksom väldigt begåvad. Att så här, Isabella, hon kan det här. Det är liksom puppet show. Men det här har jag fått leva med i flera års tid, den här längre.
Det är sant, jag har inte hört det.
Nej, och det är för att folk uppfattar det som att jag inte gjorde någonting genuint efteråt.
Nej, just det.
Att så fort jag skrev något positivt om mina barn, till exempel att vi har varit på biblioteket.
Jaha, nu vill hon framställa sig som...
Nu ska hon vara folklig och det ska vara bra för miljön och hon är en närvarande mamma. Så ja, verkligen en medveten lögn som blev helt fel. Jag blev jätteirriterad av en debattartikel som jag läste häromdagen.
Mm.
Alltså så sjukt irriterad. Så jag skickade den till dig i min frustration. Och det var när Kasper Törnblom, han är en känd mediafigur, duktig entreprenör.
Tanternas favorit som jag brukar kalla honom.
Jag fick höra från en kvinna som jag träffade en gång att han hade väldigt vackra händer. Så när han skulle intervjua mig på studentafton i Lund, då var jag tvungen att titta om vad händerna var så fina.
Dem.
Ja, då gjorde de. De var väldigt fina. Men i alla fall, han skrev då den här debattartikeln som han döpte till Kvinnor är AI-boomens förlorare. Och den handlar om att han har pratat med sina tjejkompisar. Och de är ju inte alls intresserade av AI.
Nej.
Och så har han också refererat till Aftonbladets Anna Andersson som skrev då att hon går i en inre exil när hon hör ordet algoritm.
Okay.
Och först så blev jag alltså riktigt irriterad, för då fick jag liksom en, så här, en bild visuellt kring Kasper Törnbloms liv. Att min fördom om honom när man liksom tittar lite grann på hans Instagram.
Vad ska man säga? Men jag måste bara sätta honom i sitt sammanhang, för han driver en PR-byrå ihop med Love Bonnier, och båda de håller på med någonting som är att de liksom uttrycker lite åsikt. De vill gärna vara med i den här, vad ska man säga, det känns som att de ska starta en podd imorgon. Alltså de vill vara med i någon slags kulturdebattsvärld, men egentligen så gör de typ PR för någon elbil. Jag har inte riktigt förstått hur det här går ihop.
Nej, jag tror att de vill äta kakan och ha den kvar. De vill liksom sätta upp en strategi för bolag och personer som de jobbar med. Men samtidigt vill de liksom synas själva.
Precis.
Och Kasper Törnblom, han är, ja, men jag är verkligen hatten av till deras bolag. De driver det jättebra.
Okay.
Men jag blev irriterad just av den här artikeln. Och sen så kom då fördomen upp kring Kasper Törnblom för min del. Och den då utgår från vad jag ser på hans Instagram.
Mm.
Och då, jag vet inte om ordet hipster finns kvar längre.
Det känns som att alla saknar liksom ett begrepp för vad det betydde förr, eller ja. Hur?
Men så som jag tänker, att det är typ ett gäng som åker till Berlin.
Ja.
Och sen står de där i lite så här kläder som inte hänger ihop.
Ja.
Men det ska se lite coolt ut. Men min Max Mara hjärna fattar inte det. Och sen står de och dricker en öl och de har konstiga ringar på fingrarna. Och så här. Och då tänker jag så här, att den här crowden kvinnor som han pratar med, de är ju i den här omvärlden, eller i hans värld, där det är lite fult och lite så här att hänga med i liksom GPT och hela den tekniska svängen.
Jag menar. Ja, precis. Alltså att, jag kan tänka mig att i Kasper Törnbloms kompisgäng så är han en av få som har ett jobb och en inkomst,
ja,
till exempel.
Jag tror att hans tjejkompisar, som jag inte ens vet vad de heter eller hur de ser ut,
mm.
men jag tror att det var samma typ av kvinnor som när man var tonåring, som istället för att köpa en ny telefon och vara lite så här, jag är medveten, så tejpade man telefonen när den hade gått sönder och verkligen visat på att jag bryr mig inte.
Just det, precis.
Jag behöver inte ha något nytt.
Nej, tjejer som är, alltså, som leker med den här punkiga tjejstilen som man kan ha upp till en viss ålder. Eller
ja,
hur?
Ja.
Som liksom kan, den kan ta en, man kan komma in i vilket rum som helst om man är en sån punkig liksom, ung tjej. Tills man är 27. Och då kommer man inte in någonstans längre, för då förväntas det att man ska ha någonting riktigt att säga eller så. Eller
ja.
Kunna någonting eller ha någonting att bidra med.
Exakt.
Och där dundrar han runt och är den enda som kan någonting.
Ja, och då är precis. Och då får ju han en uppfattning att de här liksom Berlin-tjejerna,
ja.
att de inte kan AI. Och då ser han, men gud, inga kvinnor kommer fatta det här med AI. Hur gör vi nu? Så hans studie är liksom alldeles för liten. Så det var det jag blev irriterad över. Och det är för att han ser på situationen fel, om man verkligen ska liksom, så här, konkret vad han benämner. Att kommer kvinnor komma efter i den här så kallade AI-boomen? Men det här handlar snarare om ålder. Det är större risk att en person som är lite äldre inte förstår vad som händer i vårt samhälle och kommer lite utanför när liksom AI styr våra liv mycket mer, för att man inte vågar kliva på tåget. Snarare än risken att kvinnor inte ska hänga med.
Men tror du det? Alltså, för att på ett sätt så vill alltså jag vill ge honom pyttelite rätt på det sätt att om man är just bland eller är en av de här punkiga tjejerna liksom. Den finns ju, den stämningen kan finnas just i tjejgrupper, att man är ganska skeptisk till nya saker överlag, att tjejsammanhang kan vara lite stränga, eller hur?
Ja.
Och det tror jag är ofta anledningen till att att tjejer är senare på, alltså tar mindre risker. Det gör ju kvinnor till exempel när de investerar. Det finns det liksom statistik på och sådär. Men även den här typen av liksom vad man hakar på i för nya trender. Så. Jag vill genom lite detta att det funkar lite så.
Men det är fortfarande en liten klick. Det är en Stockholmsklick. Den typen av kvinna. Så,
exakt.
Så men det är väl ändå... Jag förstår vad han menar, men min tro är att den gemensamma liksom basen kvinnor är mycket mer snabba på bollen än vad det är. För tittar man bara när webb 1 gick till webb 2, vilket innebär att vi för första gången skapar oss en profil på nätet.
Just det, där var ju kvinnor tidiga.
Kvinnor var tidiga.
Just det, för att jag tror att allt det här handlar om... alltså, det finns ju inte så jättemånga liksom, stora biologiska könsskillnader. Liksom. Men en skillnad mellan könen är ju att kvinnor är mycket bättre på att kommunicera. Och det har ju gynnat oss i sociala medier till exempel. Alltså, det finns inte så många stora manliga influencers som vi alla ställer liksom, klockan efter. Men för att kvinnor är mycket bättre på det. Och jag tror att just hur en dynamik i en tjejgrupp eller liksom i tjejvärlden kan fungera, det hänger ju också ihop med att vi är så bra på att kommunicera. Så att vi bryr oss om just såna här små stämningar i... eller hur?
Ja, det är sant.
Och förstår dem på ett sätt som... som män inte gör. De tar inte in om AI liksom är coolt eller inte.
Absolut. Och sen som du säger det här, det finns inte så mycket biologiska skillnader, men en av de stora är också att kvinnor inte är, vi tar inte lika mycket risk som männen.
Nej, precis.
Och det ligger ju biologiskt i oss, mm. så det är inget konstigt. Men om jag får ta den här liksom mer, att vi är lite mer riskavärta.
Ja.
Om jag får byta spår lite grann, så om vi tittar på just på hur kvinnor handlar på börsen just nu,
mm-hmm.
byter lite ämne.
Mm.
Där har vi sett att de sista åren nu när det har varit så himla svängigt på börsen,
mm.
Så har kvinnor då har fått mycket högre avkastning än vad män har fått i sitt sparande.
Mm-hmm, för att de har tagit lägre risk då?
Ja, för mm. det man ser då att kvinnor fondsparar ju mycket mer än vad män gör.
Mm. Mm.
Och i en fond så har det oftast minst typ 16 bolag.
Mm.
Medan en man som sparar i aktier kanske inte har 16 bolag i sin portfölj, utan man har kanske lite färre. Så då blir det så att avkastningen blir ofta större då från den här fonden i en skakig tid mm. än vad de här tech-aktierna ger den här mannen.
Just det.
Och så vet vi också, Alavanza sa att kvinnor gör i genomsnitt 10 transaktioner i månaden medan en man gör 15. Alltså en okay. idiot. Man ska, alltså tänk Warren Buffett, man ska bara sitta still i båten. Så jag tror att den här, att man är lite mer, eller snarare mindre riskbenägen har ju lett till liksom en bättre avkastning.
Just på sistone, precis.
Ja, mm. och då kanske det finns en koppling till AI att som kvinna så går man inte in och bara tokkör i någonting, en investering i AI så blir det fel, utan vi kanske mm. liksom lurpassar lite grann i vassen och tänker att när ska jag göra någonting klokt av det här?
Jag fick ett sms av en kompis i förra veckan med ett utdrag ur ett rättegångsprotokoll, eller vad det heter.
Mm.
Oj, har du sett det här, sa hon då. Och då stod det om att en person hade förlorat vårdnaden om sina barn.
Mm.
Och det är riktigt rätt svårt att göra i Sverige, vad jag förstår. Men här verkade det finnas skäl. Det var så liksom fysisk och psykisk misshandel, men också men först, det lät som att det var ett väldigt ofungerande hem liksom, utan matrutiner, utan sömnrutiner och sånt. Ja, men liksom, precis, tråkig läsning. Liksom. Och anledningen att jag fick det här smset var då att den här personen som just förlorat vårdnaden var en människa som kritiserat mig en del. En person som med en ganska stor plattform på en av Sveriges största tidningar som hon använt då bland annat åt att ge sig på mig på olika sätt i just frågor om familjeliv och föräldraskap och så.
Intressant.
Ja, det här var liksom min kompis observation.
Är det en kvinna vi pratar om?
Mm, det är en kvinna. Vad jag förstår, hennes man verkar också ha förlorat vård. Alltså de som familj har liksom, ja. Men hon spridit lite konstiga lögner om min bakgrund i en podd. Alltså så verkligen så att det behövde klippas bort dessutom.
Mm.
För att det är liksom en tidningen gav ut podden. De har en ansvarig utgivare. Liksom.
Alltså hon har kritiserat ditt föräldraskap.
Ja, precis. Alltså hon har gjort sig väldigt rolig över hur fjantig jag är som lagar mat åt mina barn till exempel. Och sånt. Varit väldigt, väldigt kritisk till, alltså skrikit högt i en podd om att jag inte hade mina barn på dagis. Och då var mina barn 6 månader och snart 2, tror jag. Och grejen är att den här, det är liksom inte första gången det här har hänt mig. Utan det finns en annan person på en annan stor svensk tidning som också skrivit väldigt hårt. Och nästan så här så att jag liksom läste och bara så här, oj, det här var oprovocerat elakt eller liksom ja. Konstigt. Som också, det var då en morgontidning, men det var en morgontidning och där stod det då att det var så farligt med kvinnor som typ försöka vara närvarande föräldrar eller ta hand om sitt hem och sånt, att det var liksom en del av en jättefarlig konservativ våg. Han kopplade ihop det med liksom typ så här, Donald Trump, krisen i den västerländska demokratin, bla 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 bla, och så där. Och den här människan som skrev den artikeln hade också ganska nyss förlorat vården om sitt barn på grund av sina missbruksproblem.
Men gud.
Ja, det är konstigt liksom att det är inte ens bara de två. Utan det här, det finns liksom fler exempel. Och det här säger väl flera saker. Dels så säger det ju att typ kulturvärlden eller tidningsvärlden, åsiktsvärlden typ, alltså där det är ganska många som inte klarar av sina liv.
Mm.
Det kan man ju,
det är väl kanske det största.
Nej, precis. Det är ganska mycket suputar och dårar liksom. Så är det ju bara, som inte kan sköta ett hem. Eller kanske narcissister kanske med fuck-ups liksom. Mm. Så. Ibland skärmiga, ibland inte så skärmiga. Så. Men det andra är kanske att hur de här människorna och deras åsikter om familj och föräldraskap och så har påverkat bilden av vad som är normalt. För det tror jag ändå den har gjort, faktiskt. För jag har ju kallats liksom tradwife i tidningar och så.
Vad är det för någonting?
I flera år. Ja, men, och det är då, alltså jag var inne i Studio 1 ganska nyligen och skulle förklara vad en tradwife var. Du som tradwife, så här, vad är, och då är det då att man är liksom, alltså en traditionell fru.
Aha, tradwife.
Alltså som någon slags...
Det är mitt goal.
Som, ja, för du gifter dig ännu tidigare än jag. Men folk tycker då att jag... Och skaffade barn tidigare också. Men folk tycker då att jag gift mig och skaffat barn ung. Liksom, och att jag... Ja, men jag just försöker göra sånt som att då typ laga lite mat åt dem. Baka en bulle då och då. Jag vet inte. Men det här målas upp nästan som någon slags... men det är som ett meme, eller vad ska man säga? Är det...
Det är bara du vet hur det funkar avundsjuka. Bara avundsjuka.
men du vet hur internet funkar, liksom att allting känns som att allting är uppdelat som i porrkategorier. Typ.
Ja.
Att det är så här, jag vill ha en man som... Och så har man liksom en förkortning för det. Alltså det är som en subkultur. Mm. Eller liksom som en, ja, att min klädstil är så här... balletcore. Man bara, det finns, alltså man hittar på ett ord för allting. Liksom. Och på så sätt är också tradwife då en personlighetstyp som man hittat på. Så.
Men inte den här... De som kritiserar dig för det här, kommer inte de från ett vänstersida?
Jo, precis. Och då från den här gruppen av fuck-ups som är de som skriver i tidningar ofta. En
kulturell vänster.
Precis, ja. Och en del liberaler också.
Ja, för den typen av person gillar inte att du tar då enligt dem en konservativ liksom, vad säger man, kvinnoroll.
Precis.
För enligt dem så backar du i utvecklingen.
Ja, exakt. Alltså för dem är det som att, alltså att det är en så här sjuk hemmafru på oss. Typ.
Stackars dig, du är hjärntvätt.
Exakt, jag står typ i små pumps och ett förkläd och rör en gryta när min man kommer hem från kontoret. Så tänker de sig liksom att det är, och att... Och där står jag liksom med mina 50-talsideal och tycker att kvinnor som inte är gifta när de är 25 är horor. Och där står jag bara och dömer folk hela dagarna och tycker att rösträtt och kvinnor i arbetslivet är fel. Typ, jag vet inte. Så, någon sån bild finns liksom. Men egentligen, det här är ju så konstigt då, för att egentligen så jag tycker ju liksom att det är jag då gör för min familj eller med den och så. Alltså att det är typ, jag menar att det är så normalt. Det här gör ju alla egentligen. Förutom de få som skriver i en tidning och förlorar vården om sina barn. Men det är inte så många. Det är ganska extremt liksom. Alltså egentligen så, de flesta försöker ju, ja, försörja
hemma
sig
så mycket som man kan. Precis. Utifrån sitt yrke.
Exakt, man försöker, när man har en liten bebis så, liksom, så försöker man ta hand om den, för annars blir den ledsen och
ge
mår dåligt.
Vettig mat.
Ge vettig mat, man försöker ha rutiner, man försöker ha närvaro, för att annars så slutar allting funka. Det märker man ganska snabbt när man har en familj liksom.
Mm.
Och så kämpar man på med det, och så försöker man samtidigt försörja sig, och så försöker man, ja, och så liksom hankar man sig fram på det sättet. Ja. Det här gör ju exakt alla människor.
Ja, och jag märker att ju mer jag försöker närma mig din livsstil, För jag är i en sån process.
Mm-hmm.
Desto lyckligare blir jag.
Är det sant?
Ja.
Men okej, och vad är skillnaderna för dig då, tycker du?
För förut så la jag, inte någon form av status kanske, men någon form av undermedvetet sådär, ha, jag är företagskvinna, jag köper sushi, allt är färdigt, det är burkmat.
Okay,
Det är lite tid med barnen och det är så det är.
Okay.
Idag så har jag liksom klivit tillbaka att jag är hemma, jag lagar mat från grunden, jag finns där, vi försöker minska på liksom, ja men, skärmar, att vi är med varandra. Vi kommer ut i skogen och jag fixar hemma. Så jag skulle snarare säga att back to basic är det som gör oss lyckliga.
Ja.
Så jag tror bara att den typen av person som skriker sådana kommentarer till dig är avundsjuk på att man inte har tiden och orken.
Ja, precis, att det finns något så här. Ja, för det är ändå, jag hoppas att det inte är liksom mer fult att anta, men att det ändå finns någon så här just hos de här människorna, att det ligger lite hos dem själva.
Ja, gud ja.
Alltså om de just typ kommer från rättssalen i princip och har diskuterat de här frågorna, att de blir irriterade på det de ser som någon slags motsats.
Ja, men det jag ändå vill säga är att även om man har lite tid med sina barn för att man behöver jobba till fem och hämta efteråt, det är ju extremt vanligt. Så länge man har orken till att ha den här kvalitetstiden när man kommer hem, att man inte steker bara köper utan man faktiskt kanske samlas och gör någonting kul med matlagning och låter den få ta tid, så tror jag att bara där så skapas det en lycka och en sammanhållning för barnen och fina minnen på ett helt annat sätt.
Ja, precis.
Så jag tycker bara det här är bullshit från dem och det är avundsjuka och de har valt det och ser det som något form av provokativt mot dem istället för att se det som en inspiration. Stort tack för att ni lyssnade, och vi sänder ju Fint, fult och pengar varje torsdag. Så missa inte det och sprid podden till era vänner. Hej då!
Tack och puss!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.